Hallå där, det är torsdag igen. Det är dags för ett nytt Trash Talk så här i slutspelstider. Jag heter Micke Mjörnberg, Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpingstrakten är med. Och ja, men vi ska väl så sagtliga tröska oss igenom de här kvartsfinalserierna som har dragit igång. De två första matcherna är spelade. Det har vänts lite förväntningar och förhoppningar och tips upp och ner så här i inledningen i alla fall. Men solen skiner idag. Det känns verkligen att det är slutspelsväder. Är du på så där strålande humör som man ska vara då?
Ja, absolut. Jag kan hålla med om att jag är på strålande humör. Men däremot håller jag inte med om solen. Här är det frost och det är grått.
Är du då på strålande humör för att det är första tostan i mars?
Ja, det kan man väl säga att jag är.
Som den sanne smålänning du är.
Ja, jag ska faktiskt, efter vi har spelat in detta, så ska jag ut och ja, prata med lite kafégäster och lite kaféägare.
Nej, fy fan.
En så kallad enkät.
Det är så obegripligt att någonting så imbecilt som ett talfel har blivit någon sorts gullig sägning i svensk mytologi på något sätt. Alla tycker att första tutten i mörk är liksom något så här, oh, så klämmigt och härligt. Jag tycker bara att det är,
Ja,
jag var på väg att ta till okvärdesord där, men det kan ju finnas barn som lyssnar på det här, så att vi vårdar språket.
Sen är ju frågan lite, jag vet inte hur stort detta är i hela Småland. Det känns som att det är mycket, alltså, en viss del av Småland där jag då befinner mig som kanske har tagit denna till att bli, applicerat det själva på att bli Smålands nationaldag. Vad jag har förstått det som, så tror jag inte riktigt att de som bor i Kalmar län exempelvis håller med. Det är ju första torsdagen i mars.
Ja,
de säger lite annorlunda.
Ja. Vi släpper det där. Apropå du ska ut på kafé, vi hoppas att du får trevligare på kafé än vad det var på kafé här i Hudsen. Igår var det nämligen pådrag. Vi hade polisjakt i området och barnen fick inrymma på skolan för att någon beväpnad nisse hade varit inne och hotat lite på ett kafé. Helikoptern var uppe och störde en inspelning jag skulle ha.
Ja, det var ingen sur hockeysupporter, får vi hoppas.
Nej, jag tror inte det. Jag hör hur chockad du blir. Det är bäst vi kastar oss på Hockeyettan-rubrikerna, för det är faktiskt därför vi sitter här i Arla morgonstund. Hudiksvall, såg du det att de förstärker i båset inför semifinalspelet?
Ja.
Det är en lustig situation de har hamnat i där med Viktor Tim, assisterande tränaren, sjukskriven. Filip Aljeman, huvudtränaren, ska ha tillökning. Grattis till det. I april, trakten där någonstans, och Lars Lillis Lövblom, som ju har vikarierat i båset under en tid nu, vill väl egentligen inte stå där.
Nej.
Så de kallar tillbaka Rickard Lindelöf.
Ja, det gör de. Och men det positiva är väl liksom att han känner klubben och klubben känner honom, och många av spelarna är bekanta med honom alltihopa. Så på så sätt så blir det ingen inkörningsperiod, och för att använda en klyscha då, så det kan alltid vara bra också med en ny röst i båset på så sätt. Sen är det väl heller, alltså det här med att man inte riktigt vet, det blir lite omstruktureringar, det blir lite ommöbleringar, det blir lite stökigt. Det behöver inte heller alltid vara så himla bra. Så det är väl lite både och där, känner jag. Just med situationen. Nu sitter jag såklart inte och kritiserar någon för att de är sjukskrivna eller för att de ska ha barn. Absolut inte, för det kan man inte styra över. Men om man bara tittar på det övergripande, så är det väl klart att det kanske inte är helt optimalt ändå för Hudiksvall att den här situationen uppstått.
Nej, det är klart inte optimalt, men det är väl en optimal lösning på en icke-optimal situation, med tanke på att Lindelöf ju var assisterande till Dennis Hall i just Hudiksvall de två senaste säsongerna. Han känner klubben väl, stora delar av spelartruppen är densamma, så han känner dem också sedan tidigare. Så att det är väl en bra lösning.
Ja.
Han har varit huvudtränare i Kumla i division 2, ska sägas också, den här säsongen.
Fängslande.
Och han ska tillbaka dit igen efter det här inhoppet i Hudiksvall. Kumla som föll i playoff på väg mot kvalserien till Hockeyettan. Så deras säsong är ju över.
Ja.
Apropå kvalserien till Hockeyettan, så stöttar man podden med några riksdaler i månaden via Patreon. Får man ju bonuspoddar, fullängdare på måndagar och fredags trash talk på fredagar. Och imorgon är det just fredag och då ska vi rikta fokus helt och hållet mot kvalet till Hockeyettan. Vi ska blåsa igenom de där kvalserierna lite och fundera kring lagen som ska göra upp, vilka som, hur de ser ut och vilka som tar platserna till slut. Och med oss ska vi också ha Segeltorps färgglade coach Adam Rashidi och troligtvis också Grästorpscoachen Andreas Appelgren som ska ge sin syn på det här stundande kvalet. Så det kan säkert bli lite lyssningsvärt.
Jag tänker bara, när jag hör orten Grästorp så tänker jag faktiskt bara på öl.
Grästorp. Jag har druckit mycket öl i Grästorp en gång faktiskt.
Ja, men det har jag också gjort, men kanske inte samma Grästorp. Vi har ju ett bostadsområde här i Jönköping som heter Grästorp, där många av mina kompisar är uppväxta. Så där har jag druckit mycket öl. Men vi kallade det för Bärstorp när vi var yngre. Nu ska vi åka ut till Bärstorp här. Och för att glida från ämnet ännu mer förresten, jag har en liten take på det här med, du vet, kvalseriesoppan, när vi ändå pratade kvalserier.
Ja.
Det här med att Linden hamnade i södra kvalserien, ja, helt plötsligt. Nu har vi en liknande situation i kvalet från division 3 till division 2.
Oj!
Där, ja, de delar upp det, det är också i södra, de delar upp det i två kvalserier. Fyra lag. Det var ett gäng som jag nu inte kommer ihåg som hoppade av kvalet och blev då ersatta av ett annat. Och då ändrade regionen om. Det är ju alltså inte Svenska Hockeyförbundets verk. Regionen ändrade om så att de skickade ner Vita Hästen till en annan kvalgrupp. För Vita Hästen är ju storfavoriter,
ja,
till att ta sig upp. Må hända att Skillingar är ju där favoriter, eller var favoriter i den andra gruppen. Men nu fick de Vita Hästen för att nu var de tvungna att hålla det helt geografiskt, helt enkelt då. Så det är lite så här, det svänger lite fram och tillbaka.
Så nu är Skillingaryd arga alltså?
Ja, men det var inte jag som skötte den intervjun, så jag vet inte riktigt. Men det var väl mer att de ser det som en utmaning, vet du. Det måste de göra.
Ja, precis. Kvalkaos lite överallt alltså. Mm. Men som sagt, fullt fokus på kvalet till Hockeyettan på Patreon imorgon fredag. Gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Talk, så står det precis hur man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden och ta del av allt bonusmaterial. Innan vi kastar oss på kvartsfinalerna, vi måste väl lyfta på hatten och säga tack och bock för några trotjänare som väljer att lägga av också. I veckan så har ju både Pontus Burström i Klemensnäs och Alexander Henriksson i Skövde meddelat att det blir inget mer spel. De lägger av efter den här säsongen. Burström efter 8 raka säsonger i Klemens och Henriksson efter 9 raka säsonger i Skövde. Det är väl bara att tacka för underhållningen.
Ja, absolut. Så är det.
En annan trotjänare som har aviserat samma sak men som fortfarande spelar är ju Carl-Johan Sjögren i Troja. Han gör sitt sista slutspel nu.
Ja, så är det. Troja som... Han ingår ju i en rätt tung kedja faktiskt, han med Lukas Käckele och... nu har jag såklart glömt det tredje namnet där. Men... Karl-Henrik Edvardsson tror jag. De är inte lätta att tas med, och någonstans han vet att det här är hans sista matcher som han kommer spela nu i det här slutspelet, så ja, det kommer nog vara taggning.
Ja, och vill jag ju återkomma till Troja om en liten stund. Starka kontrakteringar i Wings också, kanske på sin plats att nämna. Oskar Fröberg, målvakten som värvades från Huddinge vid deadline, kommer att spela där även kommande säsong och få sällskap av före detta lagkamraten Alex Ek, som också han byter Huddinge mot Wings.
Ja,
med en kommentar om att han gillar sportchefen Björn Danielssons syn på hockey och bla bla bla. Ja. Det kändes väl mer som att nu är det år 2 med Mälberg i Huddinge, nu ska de skruva upp kravbilden ytterligare. Då är det bekvämare att spela i Wings. Jag tolkar det som att det är liksom en nedtrappning av karriären att göra bytet Huddinge-Wings.
Ja, man kan väl inte tolka det på annat sätt. Sen med tanke på de två senaste säsongerna i Huddinge också, vad de har presterat, så det man känner lite så här halvt spontant är, det kanske inte är så himla sexigt att spela i Huddinge längre.
Nej, det har ju blivit mindre sexigt i alla fall.
Men jag lutar väl lite åt din teori där också då, såklart.
Men Alex Ek i Wings, det är ju en väldigt bra värvning. En stabil pjäs som de kanske saknade den här säsongen när Oscar Pentler inte föll ut som det var tänkt.
Nej, nej, så är det ju. Sen, ja, man får ju så småningom börja analysera lite Wings där. Hur de kommer stå sig. Det, man får ju aldrig rätt på dem på något sätt.
Nej, tippar man dem högt så blir de kass, och tippar man dem i botten så skräller de.
Ja.
Men apropå skrällar, det är väl dags att ge oss på de här kvartsfinalerna. Match 1 och match 2 har spelats. Och jag tänker, ska vi göra ett sånt här klassiskt upplägg att vi bara tar dem från match 1 till match 8 och går igenom dem i kronologisk ordning? Det brukar vi inte vara så bra på, så att vi kan ju försöka vara lite strukturerade för en gångs
skull. Ja, men det tycker jag att vi gör.
Då börjar vi med Halmstad Hammers mot Strömsbro IF, där det står 1-1 i matcher efter att Halmstad vunnit den första med 4-0 och Strömsbro lite skrällartat plockat gårdagens andra match med 1-0.
Ja.
Vad har du för intryck av den här serien?
Ja, men starkt av Strömsbro att komma tillbaka där. Alltså första matchen på bortaplan, förlust. Jag menar, de är nedlagstippare. De benämns som det svagaste laget i det här slutspelet. Och, eller ett bland de svagare i alla fall. Och att de då lyckas komma tillbaka och vinna. Och jag satt ju och förväntade mig att det skulle bli sadden igår.
Mm, det var ju 1-0-målet kom väl med 3 minuter kvar eller något sånt där. Det var ett sent avgörande.
Och det är ju starkt, och det kommer nog ge dem väldigt mycket råg i ryggen där, tror jag. Och plus då det här kvittot. Du vet vad jag kommer säga nu. Viktor Eriksson kommer upp och storspelar, målvakten i Strömsbro.
Han gjorde en riktigt bra första period i första matchen också. Så han kom ju helt rätt in i matchserien.
Ja, men så är det ju. Och, men de hade i första matchen så hade Halmstad 38 skott. Hur tillförlitligt det är nu är, det vet man ju inte. Men jag menar, han, som du säger, han höll om stången i första perioden. Och jag vet inte, han släppte väl inte... Släppte vi bara 3 mål i den matchen, va? Viktor Eriksson.
Det är mycket möjligt att det var
för
så.
För mig att det fjärde kom i öppen kasse där. Och dit ville komma. Ja, dit ville komma då. Det var ju lite det här att... det var inte ett helt rätt val av Halmstad. Vi har inte facit här än, men jag varnade för detta. Strömsbro kommer inte ge sig.
Nej, jag tyckte att första matchen, den såg jag i stort sett i sin helhet. Och Strömsbro sände en viktig signal där i första matchen. De klev ut och mopsade upp sig ganska bra faktiskt. Det blev 4-0 till Halmstad till slut. Men Strömsbro, ja, men de spelade bättre än man kunde tro. Det var ganska jämnt. Sen kan man ju liksom, de skapade ju inte särskilt mycket. Det är rätt uppenbart att Halmstad är försvarsstarka och att Strömsbro är ganska trubbiga. Mm. För trots att de spelade bra så kändes det liksom aldrig särskilt farligt framför Jakob Crispin. Det var inte hans svettigaste nolla i karriären. Samtidigt som att det var liksom ändå ett kvitto på att spelmässigt så de kan stå emot Halmstad. Halmstad var starkare, rakare, kvickare, lite bättre i det mesta. Men Strömsbro var liksom inte ett sånt här strykgäng som... Nej. Det kanske har framställts. Så att det var ju helt på sin plats att Halmstad vann första matchen, men Strömsbro lämnade den ändå med liksom beröm godkänt. Därför är det lite konstigt att Halmstad kom ut och inte hade riktigt samma inställning till match 2. För det borde ju ha varit en veckaklocka den första där.
Ja, nu såg inte jag gårdagens match faktiskt.
Nej, det gjorde inte jag heller, ska säga. Men jag lyssnade på Jens Berggard och Magnus Jansson, tränarna, efteråt där. Och Jansson tyckte ju givetvis att hans lag gjorde en bättre match än match 1, att de höjde sig. Och Berggard tyckte väl att de förlorade alldeles för mycket närkamper i Hammers. De var inte riktigt där påkopplade till 100%.
Nej.
Blev de lite underskattande i sin roll som storfavorit?
Ja, det är väl möjligt. Det är ju svårt att tro att Halmstad egentligen går ut och underskattar något. Men jag tror ju att det var det som var faran med att välja Strömsbro. Att de är inte vana vid att vara favoriter.
Nej.
Jag tycker att det ska bli väldigt, väldigt intressant här nu. När serien vänder till Gävle. vår serie norra var ju inte superstark, absolut inte, men Strömsbro var starka på hemmaplan där.
Mm. De var starka överallt, de vann ju i stort sett alla matcher.
Ja, men så lite nyfiken på hur ja, men kanske inte just Strömsbros hemmaplan här nu, men just det här att hur kommer Halmstad reagera? Kommer det komma in tankar hos dem nu? Kommer de bli osäkra? Eller, vilket jag faktiskt tror, kommer de knyta näven här nu? Fan vad dåliga vi var. Nu måste vi upp liksom.
Mm.
Nu är det bortaplan. Nu behöver inte vi bjuda på någonting här. Så någonstans, ja, det är intressant vad den här serien tar vägen, men jag håller fortfarande Halmstad som favorit där, såklart.
Ja, ja, självklart. Men intressant att det är 1-1 efter matcherna i Halland.
Ja.
To be continued, så att säga. Andra kvartsfinalen, Lindlöven-Vallentuna. Där har favoritlaget, om än med knapp marginal, var väl en av de mindre favoriterna faktiskt, in i kvartsfinalspelet. Men de har hållit serven, de har 2-0 i matcher. Två raka 4-1-segrar. Och jag kan väl inte säga något annat än att det är med mer smak.
Mm. Så är det. Lindlöven har väl på något sätt visat att de är starkare laget, helt enkelt.
Ja.
Det är ungefär som att det skiljer en dimension mellan lagen. Det tycker jag att man märker lite, att det är en större katt i lek med en lite mindre katt.
Mm.
Säger jag, sitter och tittar på min katt här.
Mycket katter här.
Ja.
Oh.
Någonstans kanske lite dålig jämförelse, men jag tycker man märker det. De är lite större. Lite större och lite starkare. Lindlöven.
Mycket av förensnacket här handlade ju om att Vallentuna kanske inte har tempot, och att deras nyckel var att få ner tempot och Lindlövens nyckel var att dra upp tempot.
Mm.
Och det är ju precis det som har hänt. Jag såg inte första matchen, men jag såg andra matchen igår, och det var ju helt uppenbart. Lindlöven klev ut sprudlande av självförtroende och drev upp tempot.
Mm.
Och när de gör det, så då får Vallentuna problem med sitt passningsspel, och de får inte någonting att kugga i och synka. De får freda sig liksom, och sen har de inte anfallsspelet att sätta emot riktigt. Och det beror ju inte på att Vallentuna är dåliga på något sätt, utan det beror ju på att Lindlöven faktiskt har den här dimensionen till när de växlar upp. Och det blev 3-0 tidigt i andra. Det hade kunnat vara mer, för de inledde väldigt imponerande.
Ja.
Och sen får man väl ändå säga, Vallentuna fick in en reducering 1-3, det hade kunnat bli darrigt. Tidigare versioner av Lindlöven hade nog kunnat vika in kepsen där och börjat slå dåliga pass och släppa in fler mål, men det gör de inte. Utan sen stänger de ner Vallentuna resten av matchen ganska bekvämt.
Mm.
Så jag vill inte ta något från Vallentuna här, men Lindlöven har gått ut och gjort ett statement och visat att de är ett bra lag. De är ett bättre lag.
Ja, men så är det. De har lite det här, alltså Lindlöven förra om åren har väl varit lite, det låter nästan dumt att säga, men någonstans lite åt det hållet i alla fall, att ja, men de har tagit de spelarna som har blivit över lite grann liksom. Det är Lindlöven inte varit det första alternativet som man har gått till, och då kanske det har blivit lite spretigt i lagbyggen och alltihopa sånt där. Nu tycker jag att de har en bättre rollfördelning.
De är framförallt hela i år.
Ja, det är också. Såklart. Men jag kan ju inte få nog av von der Geests genombrott, Marcus. Där. Sitter just under reglar över teckningsligan.
Ja.
Där han inte är i topp på något sätt. Men han har ändå 60% av teckningarna här nu mot Lindlöven.
Mot Vallentuna menar du?
Ja, mot Vallentuna såklart. Och det är ju en... alltså, det är ju en styrka att ha en sån bra tekare. Som kan vinna pucken åt dem i olika delar.
Och det största utropstecknet kring Lindlöven måste väl ändå vara just det här att de ser ut som en grupp som mår förbannat bra. Man brukar ju se det på lag som spelar, om det finns harmoni och sådär. Liksom, här känns det ju verkligen som att nu gör vi det här tillsammans.
Mm.
Ja. Man vet ju inte vad som händer i ett omklädningsrum, men känslan är ju att Lindlöven är en... Det finns någon form av kemi där som ger en extra dimension.
Ja.
Vad händer när den vänder till Stockholm nu då, den här serien?
Nej, jag tror inte att det kommer hända så mycket. Det ligger väl nära till hands att det kan bli 4-1 igen till Lindlöven där. Jag tror faktiskt att Vallentunas säsong är slut här nu.
Ja, mitt grundtips var ju att det skulle bli 3-2 i matchet till Lindlöven till slut. Men jag har väldigt svårt att se att Vallentuna nyper 2 på hemmaplan. De kan ta den första så att det blir en fjärde match. Men sen tror jag också att Lindlöven stänger igen det här till helgen.
Ja.
Tranås Hanviken, den har ju också öppnat väldigt intressant. 1-1 i matcher. Hanviken stängde ner och vann med 4-1 i den första. Tranås lät sig inte nedslås och mosade Hanviken med 6-1 i den andra. Siffror som inte alls var i underkant faktiskt.
Nej.
Intrycket av den här matchserien då?
Ja, än så länge lite. Alltså, det jag tänker på är ju främst Tranås målvaktssituation som vi var inne på inför här. De bytte ju målvakt
efter två kassar i andra perioden, ja. I första matchen.
Ja, precis. Erik Forsberg ut, Viggo Andrén in. Och det blev inte så himla mycket bättre just där och då. Kanske, men sen fick Viggo Andrén fortsatt förtroende.
Andrén släppte ju bara en puck, för den andra kom ju i tom kasse sen.
Ja.
Så att, i första matchen alltså.
Ja, släppte en puck igår där då.
Ja, och den kom ju med 13 sekunder kvar eller något sånt där. Synd att han inte fick hålla den nollan, för han var faktiskt riktigt bra i match 2.
Det var just lite dit jag ville komma, att Lidö, ska vi inte säga att han har svajat på något sätt, men släpper man ändå det är så svårt i de här slutspelstiderna. Släppte de något i öppen kasse? Nej, det tror jag inte att de gjorde. Släppa 6 mål i ett slutspel, ja, nu kanske det börjar bli lite tankar där liksom. Så jag tycker väl främst att målvaktsmatchen här är jätteintressant, där vi slog fast och inför att där leder ju Hanviken stort på målvaktspositionen liksom.
Men väldigt märklig matchning i Tranås, att de valde att ställa Erik Forsberg i första matchen och sen bytte ut honom efter 2 insläppta mål.
Ja.
Där finns ju inget förtroende kvar för honom resten av slutspelet liksom.
Nej.
Om det inte var någon skada eller något. Men han var ju med i båset igår, så att det tror jag inte.
Nej, och där har man ju, jag har ju liksom fått för mig lite att Forsberg kanske är den man har lutat sig mest mot under säsongen. Nu har jag dålig koll på vem som har stått mest, men när det kanske har hjälpt de lite hetare matcherna, så har Forsberg fått stå. Och så, och jag tror väl att tanken var att han skulle vara etta i det här slutspelet. Men 2 snabba. Horsky känner väl att han var tvungen att väcka laget. Klassiska klyschan. Och då går Andrén in och tar chansen.
Men jag måste ändå säga att jag är imponerad av Tranås. För jag menar, de valde Hanviken. De tänkte att deras ystra offensiv ska kunna trumfa Hanvikens defensiv. Och Hanviken är ganska trubbiga framåt. Och så går de ut på hemmaplan, blir totalt nedstängda av ett solitt spelande Hanviken som fick till försvarsspelet, och Lidö var bra i första matchen. Där hade det ju kunnat komma in väldigt mycket tvivel.
Ja.
Alltså de senaste säsongernas Tranås hade ju vikt ner sig där, känner jag. Liksom, åh nej, vi var, nej. Men inte Phil Horskys Tranås. Det var karaktär för matchen igår. De gick ut och liksom, Hanviken spelade samma trygga försvarsspel i första perioden. Tranås fick inte till det. Fram till att Markus Ruskanen, den stora målkungen, laddade stora kanonen och spräckte nollan där. De hade kunnat bli liksom osäkra och nervösa där när Hanviken stod emot igen. Men sen bara fortsatte de att tugga. Och när det liksom började ramla in puckar, då har ju Hanviken inte någonting att sätta emot.
Nej.
Hanviken vände ju inte ett underläge. Utan deras grej är ju att försvaret funkar och så tar de ledningen och så kan de spela på det. De har ju inte den offensiva briljansen att de kan liksom ändra matchbilder med sin offensiv, så att säga. Men mentaliteten i Tranås är inte imponerande. Tror inte du också att de skulle liksom vika sig efter 1-4 i första där?
Nej, det är inte så att jag har funderat så himla mycket över det faktiskt. Jag har nog hela tiden varit relativt säker på att hela tiden. Det gick bara 24 timmar emellan matcherna, men liksom det att, nej men det är Tranås tal om match 2 liksom. det första matchen, man vet inte riktigt, känner inte riktigt till motståndet. Oj, man blir överraskad där. Man är tillräckligt smarta för att kunna analysera vad man gjorde för fel och korrigera det så snabbt. Så nej, jag är inte superöverraskad faktiskt.
Nej, och när den vänder till Stockholm den här matchserien nu då?
Nej, men jag tror det kommer bli fortsatt jämnt alltså. Det kan mycket väl bli 1-1 i matcher uppe i Stockholm också. Så att det blir en femte avgörande i Tranås. Det hänger väl lite på, jag menar, Hanviken har ju en solid defensiv och om André nu har kommit in, Tranås målvakt, och kommit in i det här superbra liksom, då kan det mycket väl bli en 1-1 match som går till sadden. Mm. Som Hanviken pillar in en slumpuck. Tar ledning med 2-1 matcher. Tranås kommer tillbaka igen. Men alltså lite så. Jag tror ovisst faktiskt. Men det väger ju över till Tranås helt klart. Fördelen. Det känner jag.
Ja, den här andra matchen var lite ett statement. Men det kommer fortsätta vara tajt. Även om det kan bli stora siffror i matcherna. Men jag tror att matchserien kommer vara jämn. Som helhet. Ja. Det tror jag inte vi kan säga om Boden mot Kalix.
Nej.
Det är bara två lag av favoriterna, eller de som fick välja sitt motstånd, som har hållit servern och vunnit två raka hemmamatcher. Det är Lindlöven som vi avhandlade nyss, och det är Boden som har gjort 3-1 och 4-2 på Kalix. Mm. 2-0 i matcher. Jag känner ju bara att det här är dagar på jobbet.
Ja, det känns lite som att de maler ner dem lite där. Boden, att de är även där, de kanske till och med två nummer för stora för Kalix där. Jag blir lite förvånad över Kalix, inte nu för att det har spelat någon roll, men jag blir lite förvånad över deras målvaktsmatchning där. De ställde Anton Hjalmarsson i mål första matchen, de torskar med 3-1, han gör ändå en bra match.
Mm.
Och då byter de målvakt andra matchen till Linus Marko, som ju i grunden är en lika bra målvakt och också gjorde en fullt godkänd match. Men där känner jag lite, ja, hade inte Kalix chans varit att köra på en målvakt?
Ja, fast är det inte så att de försöker göra det de kan för att liksom störa Boden?
Jo, det är klart.
De vet
klart.
Ju att de är underlägsna rent sportsligt på alla positioner i den här matchserien, så de måste ju försöka med någonting för att... Siffrorna i matcherna är ju smickrande till deras del, får man väl säga. Det är liksom siffrmässigt ganska jämna matcher, fast Boden är en storlek större.
Ja. Nej, jag tycker att det är märkligt faktiskt. Märklig matchning. Som underdog så borde man ju gå med en målvakt som liksom, ja, står på huvudet och går på vatten och alla värdeord jag kan komma på liksom. Men nu gjorde ju kanske inte Hjalmarsson det i match 1, absolut. Men jag tycker nog att man skulle leta någon chansen i match 2 ändå.
Mm.
Så vidare, nu vet ju inte jag. Det kan ju ha varit någon liten skadekänning eller så. Även han var ju med på bänken.
Ja, sånt sipprar ju inte ut i såna här tider.
Nej.
Eller ja, det gör det ju. Men de gör sitt bästa lagen för att det inte ska göra det. Men det här stänger ju Boden i Kalix på lördag.
Ja, det skulle jag tro.
Jag menar... De har ingen anledning att släppa någon match, för de får ju ingen extra hemmamatch av den anledningen. Nej. Som de kan tjäna pengar på, och de vill ju inte utsätta sig för att förlora två i Kalix och behöva få en femte avgörande. Så att jag tror att det bara är Fagervalls expresslok rakt ut, och så stänger de matchserien med. Jag kan tänka mig att det blir siffror som rinner iväg också i match 3 när Kalix vill visa något inför hemmapubliken. Det kan bli lite övertänt och att de blottar sig. Och sen har vi liksom inför semifinalspelet då inte fått något kvitto alls på var Boden står.
Nej, så är det.
Kvartsfinal 5, där har vi Sundsvall mot Borås. Det har blivit 1-1 i matcher, 3-0 Sundsvall i den första, 4-1 Borås i den andra.
Mm.
Jag satt och funderade på om Kristoffer von Burg höll på att växa ut till ett spöke för Borås där, för han höll ju nollan i första matchen och sen var det mållöst en bit in i andra perioden i match 2.
Mm. Sen sa Gustav Arvidsson bu.
Japp, och på den och vägen var det
0-1 pucken där. Det man, alltså jag har inte sett en sekund av den här matchserien, så jag vet absolut inte hur den har varit för 5 öre.
Inte jag heller faktiskt. Det är den enda matchserien jag inte har sett någonting av. Det är svårt att se 8 matchserier samtidigt. Och ja. Jag resonerade som så att den här kommer nog bli lång, så jag kan titta på den när dags för match 3 och 4. Plus att jag såg Borås mycket i play-inspelet.
Mm, det jag tycker liksom är lite anmärkningsvärt, det är ju att Borås var tydligen då ineffektiva i match 1. De gjorde ju då 0 mål, så det är klart. Men sköt en hel del skott, men von Börj räddade dem. Sen skjuter de inte alls många skott i match 2 och sätter 4 kassar. Förvisso 1 i öppet mål då.
Mm.
Men ändå...
Passningskungen Mattias Sointo gjorde 2 mål. Det är oväntat. Ja. Han brukar ju liksom passa på allt. Han skulle kunna passa även när han har öppet mål.
Ja, så är det. Men det är lite här nu där de här... Jag tycker Gustav Arvidsson var bra i play-in i Borås.
Ja, men det var ju så i play-in. Det var ju de här arbetarna som var bra.
Han kliver ju fram nu med och levererar både mål och assist. Och det är väl kanske lite det som Borås får hoppas på nu. Att de här... Jag vet inte hur många säsonger Arvidsson har varit i Borås. Men att de här trotjänarna gå i bräschen, helt enkelt.
Var han inte assisterad av Robin Höglund och Filip Svensson också till det där första målet?
Ja, det är mycket möjligt.
Snacka om arbetarmål i så fall.
Ja.
Man liksom tittar på Borås trupp, så tänker man att okej, det är de här som ska sprida energi, inte de som ska visa vägen i målprotokollet.
Nej.
Men den här matchserien är väl 1-1, ganska jämna siffror, 3-0, 1-4, de har gjort lika många mål på de här matcherna, båda två. Ovisst när den vänder till Borås. Det känns ju inte som att Borås är ett sånt här lag som prompt tar 2 raka hemmamatcher.
Nej, så känns det inte faktiskt. Sen är jag rätt övertygad om att jag tror att de kommer ta hem detta. Men så är det ju att vinna 2 raka hemma, det är lite tveksamt till att de gör.
Det verkar vara svårt överhuvudtaget att vinna 2 raka hemma, med tanke på att det är bara 2 lag som gör det. 2 av 8 vinner 2 raka hemma.
Jag tror att mycket handlar om det är att det gäller ju såklart inte i alla matchserier, men i en del kanske då. Man känner inte till motståndet riktigt. Bottalaget, de som har blivit valda, går ju lite så här frustande av adrenalin också, framförallt i första matchen.
Mm.
För att verkligen visa. Jag var på plats igår i Smedjehov i Jönköping. Det kan jag eller i Norrahammar, förlåt. Det kan jag förvisso återkomma till, men där...
Det är därför vi brukar kalla det Jönköpingstrakten.
Ja, där var det ju lite oroligt bland Dalen-fansen som jag pratade lite med. Att gårdagen var en nyckelmatch, tyckte de då. Det är inte bra att släppa en match på hemmaplan. Ja, men vi återkommer till den matchen.
Ja, nu ska vi inte bryta det kronologiska här när vi försöker vara så ordningsamma och duktiga.
Jag var tvungen.
Karlskrona mot Visby-Roma. 1-1 i matcher.
Mm.
Där var ju återigen krisrubrikerna framme efter att Karlskrona förlorat den första matchen med 3-6.
Ja, alltså till att börja med så måste man säga att vi har inte många rätt här nu då. Ja, den här kommer bli målsmål i stora. Tjena. Det är den kvartsfinalserien som har levererat flest mål.
Mm.
Av alla skulle jag tro. Jag såg inte mycket av match 1, men jag såg desto mer av match 2. Och där håller ju på att utveckla sig till en riktigt het batalj faktiskt.
Är det lite infekterat mellan vissa spelare?
Ja, det är det. Och jag måste säga att jag tycker att Visby straffade ut sig själva igår.
Mm.
De tog en hel del, fult eller inte, det låter faktiskt vara osagt, men de tog klantiga utvisningar.
Robin Liljeqvist drog väl på sig 7 plus 20 i någon situation, va?
Ja, han satte en rätt opolerad tackling på Krus Rydberg. 2 sekunder senare så sänkte han Roslund med en crosschecking i ansiktet där, men... Meningen eller ej, medvetet fult, jag vet faktiskt inte, eller om det bara var opolerat helt enkelt, men han förtjänade ju de minuterna.
Lär ju bli avstängd i förlängningen också.
Ja, de nämnde det, kommentatorerna där, lite trumpet att...
Jesper Emanuelsson fick 4 matcher. Ja. Jag vet inte hur många ställen jag har läst på sociala medier efter det där tilltaget.
Mm.
Allt ska vara millimeterrättvist i hockeyn, ja. Sverige.
Ja, men så är det ju. Men klantigt att ta en sån utvisning faktiskt. Och det var ju inte där matchen avgjordes heller, för Karlskrona var ju ineffektiva i sitt powerplay och fick bara iväg ett mål på de 7 minuterna de hade där.
Fast de fick väl in, det blev väl ett 5-3-läge i efterdyningarna till det, va? Där de drog ifrån. Var det inte så?
Ja.
Franssons mål. Ja, skitsamma. Det är onödigt, ja, det att ta utvisningar, eller man får inte ta utvisningar mot Karlskrona.
Nej, där tror jag att det var den situationen när jag tror att det var Mikael Hansson som knätacklade Alexander Bergström.
Simon Hansson.
Jajamän. Hansson som Hansson. Där jag nästan var beredd på att exa var det Bergströms karriär som rök där. Mm. Sen var han inne 2 byten senare. och spelade. Och det ville ju såklart Visby-spelarna påpeka också då. De var på honom i periodpausen där och tjatade.
Mm.
Att, men det... Ja, jag låter det vara osagt också om Bergström skadar här.
Mm. Men det är ju intressant att Visby straffar ut sig på det sättet i match 2 med tanke på att de vann det fysiska i match 1.
Ja.
Alltså, det var ju en krigarseger där Visby liksom vann kampen, vann närkamperna, var lite hetare.
Mm.
Det jag tycker står ut i den här matchserien är ju målvaktssidan i Karlskrona. För i slutet av allettan blev ju Carl Malmqvist den som tog första spaden.
Mm.
Ung, invärvad som andra keeper, men han överglänste Viktor Kokman, den rutinerade keepern i allettan. Tog första spaden, fick första spaden till slutspelet, står i första matchen och läcker. Nu var det ju en dåligt genomförd match av Karlskrona och han ska inte lastas för förlusten med 3-6, men han släppte ju flera puckar som han definitivt inte har släppt i allettan. Och där och då, det var ju en delikat situation för ledarstaben i Karlskrona, för jag menar, det hade ju säkert varit lockande att okej, Malmqvist släppte 6, nu ställer vi rutinerade Kokman i match 2.
Mm.
Jag menar, den tanken måste de ju varit inne och tallat på. Men hade de gjort det, tror du inte att de hade bränt Malmqvists självförtroende då? Alltså, ja. Du fick första spaden, nej, nu gjorde du en dålig match, nu får du inte stå mer. Han hade ju varit knäckt för resten av slutspelet, eller ja. Det ska vi inte säga, för målvakter har ju bra psyke oftast. Men de hade kunnat sätta sig i en dum situation. Så jag tycker det var helt rätt beslut att ställa honom över i match 2.
Ja, nej, men det är ju alltid lätt att säga också i efterhand. Såklart. Men i det läget, med tanke på de målvakterna som Karlskrona har, så håller jag med om att det var rätt att ge Malmqvist fortsatt förtroende. För att hade han då läckt puckar i match 2 också, ja absolut, då hade de varit i underläge med 2-0. Men då hade de å andra sidan kunnat sätta in en oerhört revanschsugen Kokman till match 3.
Ja.
Som kanske då hade, alltså, har förmågan att kunna spika igen resten av matchserien. Men nu kommer de att fortsätta köra på Malmqvist.
Ja, och Kokman har ju inte varit i slag, så vad hade hänt om de hade bänkat Malmqvist, ställt in honom och han inte hade gjort en bra match?
Nej, då hade,
då hade de ju haft en jättejobbig situation där.
Ja, absolut.
Så well played av Magnus Sundqvist. Sen tycker jag väl att Visby vaskar en drömsituation. De vinner match 1 i Karlskrona. Då måste de ju vara disciplinerade nog och gå ut och göra sitt allra vassaste för att ta match 2 också.
Ja.
För att nu är det ju liksom, jag tycker nästan trumfen är kvar i Karlskronas hand här, för att de har ju inga problem att vinna en match på Gotland.
Nej, det har de inte. Och sen rent generellt, alltså Visbys enda chans här hade ju varit att ta 2 matcher i Karlskrona, för alltså Visby är inget starkt lag, tycker inte jag.
Nej.
Alltså sett i pappret så underpresterar de ju, tycker jag.
Men sett i pappret ska de ändå inte ha något att hämta mot ett Karlskrona som gör det de ska.
Nej, absolut inte. Men det är därför jag tror att det kommer nog bli 2 snabba här för Karlskrona på Gotland.
Sägs ju att Karlskrona ska ha med sig ett helt gäng supportrar till Gotland i helgen också. Så det blir nog kalas där ute på ön.
Mm.
Hur mycket kalas kommer det bli i Mariehus Arena i Mariestad då, när de vänder hem med 1-1 i matcher mot Brödernas Väsby?
Mm.
5-1 till bröderna i första, siffror i överkant. 4-2 till Mariestad igår.
Mm. Där bröderna faktiskt var på väg att, det här är också matcher jag har sett en hel del av, och bröderna var på väg att äta upp Mariestads överläge, för de ledde ju med 3-0 tror jag.
Ja, 3-0 innan Christian Hägg, före detta Mariestadsspelaren, gjorde 2 mål.
Mm. Sen tycker jag att Väsby hade matchen i mångt och mycket, men Mariestad fick in 4-2-pucken där. Och då kändes det rätt kört. Då orkade inte riktigt Väsby komma tillbaka.
Mm. Du säger att du sett mycket av den här matchserien. Jag såg hela match 1 och delar av match 2.
Mm.
Så jag är lite nyfiken. Så här, vad är din analys av kvaliteten på den här matchserien?
Kvaliteten, säger du. Vi är att jag ska sitta och analysera det här innan klockan 9 en morgon. Bägge lagen kan bättre.
Minst kan sagt. Alltså, första matchen var ju bedrövlig som hockeymatch betraktad. Så jävla dåligt spel.
Mm. Nej, men så var det. Och sen den här sjukan som bägge lagen egentligen kanske har lidit lite av, att slarva lite och sånt, den finns ju kvar, absolut. Och jag blir ju lite förvånad hur en så pass rutinerad spelare som Christian Hägg tänker. När Carl-Johan Gustafsson i Mariestad gör 4-2, så åker han och smäller på någon spelare, Simon Eriksson tror jag.
Ja.
Men han fick ju med sig Eriksson också
till
utvisningsbåset, så absolut. Men att den sätta sig i den situationen, det vet jag inte. Det måste ju vara att Eriksson hade sagt någonting eller någonting.
Ja, de är två rätt heta spelare, de där två.
Ja,
så, for the good and the bad, så att säga.
Mm.
Ibland lyckas de få med sig motståndare, ibland slår det över för mycket. Men det var ju en jätterolig situation där, för när Simon Eriksson också åkte ut, så Ronny Hölander, tränande, han var ju skogstokig. Han stod ju och skällde på, jag tror det var Henrik Fluch som dömde, va? Så zoomade kameran in det där, och Fluch står cool, lugn, och liksom bara tittar som att han tänker, ja, är du klar snart? Medan Hölander liksom skäller och skäller, så att han nästan studsar ur skorna. Han ser ut som en seriefigur. Den man skulle vilja liksom så här klistra in en pratbubbla över huvudet på Fluch där och skriva något roligt.
Ja. Men det jag tycker, jag vet inte om du har noterat det, men bröderna Väsby har ju sin taktik klar. De är på Sandberg rätt mycket.
Ja, det är de. Och Sandberg har varit bra, ska jag säga så också. Han var riktigt bra.
Ja, jag börjar fundera lite på att de är på honom så himla mycket. Är det kanske, det kanske inte är till deras fördel. Det kanske snarare är till Väsbys nackdel, att de liksom får liv i honom, får honom förbannad.
Ja,
sagt.
Absolut.
Mm, mm.
Så att men Väsby, de kan knepen. Det är ju inget. Men det är ju två lag. Jag får ju intrycket av att de inte mår särskilt bra som grupper, något av de här lagen. Vi pratade harmoni och kemi på Lindlöven där, så det är ju tvärtom här. Mm. Det känns inte som två lag som verkligen gör allting för varandra.
Nej, det är väl lite den uppfattningen kanske man kan få där. Så bägge måste upp.
Verkligen.
Helt klart.
Bröderna är ju superduktiga individuellt, men de har ju inte riktigt lagspelet, känner jag.
Nej.
Och Mariestad, de bara svajar upp och ner.
Mm. Mm.
Så jag är, det Burdusa har ju varit lite kul, men jag är rätt besviken på klassen på den här matchserien så här långt. Och jag tror väl att det blir 1-1 i matcher även i Mariehus arena.
Ja, det kan det mycket väl bli, men jag tror ändå att Brödernas kommer reda ut detta. Jag tycker faktiskt att Mariestad har visat här nu efter jul att de är inte att lita på i det långa loppet.
Nej.
På något sätt så tror jag faktiskt att Väsby kommer gå vidare mycket på grund av, eller tack vare, att Mariestad ställer till det för sig själva.
Mm. Ja, så kan det mycket väl bli. Det blir spännande att följa den matchserien framöver. Du var alltså i Smedjehov igår och såg Troja vinna med 5-1 mot HC Dalen.
Mm.
Hade de vunnit med 2-1 i den första matchen också. Så här har vi 2-0 i matchen till Troja. Jag är inte förvånad.
Nej, det är ju jag ska jag ju säga eftersom jag hade tippat ett helt annat resultat. Men det byggde ju på, mitt tips byggde ju på att Dalen hade fått vila. Att de trivs i underdog-rollen och allt detta. Men de har inte kommit upp. Alltså skridskoåkningen, farten finns inte riktigt där. Passningsspelet sitter inte. De Troja är både ett och två nummer större.
Mm.
Så det är det jag tycker är lite svårt att analysera. Att om det är Troja som har blivit så himla mycket bättre. Eller om det är Dalen är för dåliga helt enkelt.
Men Dalen gick ju in i slutspelet formsvaga. Mm. De var ju riktigt dåliga på slutet av allettan. Ja. Det är inte bara att trycka på den där knappen och plötsligt ha en form igen.
Nej.
Plus att Troja, om man tittar på truppen och spelsättet och allting, så har ju de, oavsett vad de har presterat tidigare, ändå en växel mer än vad HC Dalen har att lägga i.
Ja.
HC Dalen har ju bara det gedigna arbetet att luta sig mot.
Mm.
Och mot en för stark motståndare så räcker ju inte det.
Nej.
Jag menar, jag har inte sett mycket av den här matchserien, men jag har snackat med en del folk och alla säger ju att Oskar Blomgren har spelat storartat och räddat HC Dalen i många lägen, och ändå har de släppt in 7 mål på 2 matcher.
Ja, så är det. Nej, det har verkligen inte sett bra ut för Dalen. Så det är någonstans, energin är slut. De får nog bygga inför nästa säsong istället. Så den här matchen, den är avgjord skulle jag säga. Det kommer, tror jag kommer ta hem detta på lördag.
Ja, svårt att se att de släpper 2 matcher på hemmaplan.
Ja, så är det.
Men vad är det som gör Troja starka här då?
Jag tror ju fortfarande att det är väldigt mycket att de... Alltså de lever väldigt mycket på Dalens inkapacitet kan man säga.
Ja, kan man, du får hitta på det ordet om du vill.
Jag hade en diskussion tidigare på morgonen faktiskt med en person här om en viss ordanalys. Men det kan vi lämna därhän. Det är det jag tror att de... Jag tror att de lever väldigt mycket på det. Det var därför jag sa innan att jag har lite svårt att analysera Troja lite. Däremot så måste jag säga att... Ja, det är nästan så att ta till överord. Men det vi har sagt om Eliasson, Jesper Eliasson, målvakten, det är att... Ja, han har varit bra under hela säsongen, men kanske inte så där bra så att han har snott matcher.
Mm.
Jag tycker han har kommit upp lite i alla fall. Han har gjort en del lite så här matchvinnarräddningar. Men å andra sidan, Dalen är ett ineffektivt lag. Så även där blir det väldigt svårbedömt.
Mm, svåranalyserat.
Ja, däremot så måste jag ju säga, jag som gillar att hänga i närheten av... omklädningsrummen. Jag var ju i Smedjehovna, Kristianstad var där och hade en liten analys om stämningen i truppen där. Det verkar vara en god stämning i Trojas trupp också.
Mm.
Jag menar, de skämtar, nu har inte jag läst det, men de liksom, det var någon som vill ge material, en nazist och men lite sådär stod i lokaltidningen och sånt där, och ja, men de skämtade och de var goa och glada på något sätt.
De trivs i situationen.
Ja, faktiskt. För jag tänkte att ja, det kanske är lite sammanbitet. De har presterat dåligt under hela säsongen. Och jag menar, 1-0 mot Dalen säger kanske inte så mycket. Men det var alltså tjo och tjim på rätt sätt. Men ändå taggat sammanbitet inför där. Så det borgar väl fint för Trojare.
Det blir spännande att se var de tar vägen liksom med den här säsongen. Ja. För semifinalspel, det blir det ju.
Ja, det, jag kan inte se något annat. De avgör det här på lördag. Ska vi tippa på att Lukas Käckele kanske gör något mer mål också?
Han känns riktigt het, tung och bra. Men han klev ju fram i slutspel i fjol också.
Mm. Det gjorde han kanske. Det är lite mer än vad jag har koll på. Han
avgjorde borta mot Karlskrona i semifinalspelet i Sadden där till exempel.
Men han känns ju som en... lite slutspelspelare.
Verkligen.
Det jag reagerade lite på där på uppvärmningen. Jag kan inte ta gift på detta såklart. Men jag hittar ingen som helst koppling mellan Lukas Käckele och Oskar Blomgren.
Nej.
Att de har spelat ihop eller någonting. Men Blomgren satt och stretchade vid blålinjen. eller vid rörlinjen, mittlinjen där. Kekkele åkte nära, sa någonting och sen så la han upp världens garv där. Så jag vet inte, det kanske bara var något vänskapligt, men det kan ju även ha varit en provokation. Sitter man ju kanske och hoppas lite på då.
Men
det var
har inte Blomgren en bakgrund i Trojas juniorverksamhet, precis som Kekkele?
Ja, nej. Jag tror det kanske han har.
Ja, men det tror jag.
Då är det mycket möjligt att de känner varandra. Så då tar jag tillbaka det. Men det var den uppfattningen jag fick.
Det kan ha varit en provokation ändå.
Ja, jag hoppas på det.
Jag ska göra mål på dig, din jävla sopa.
Jag har en bild på det där. Han skiner som en sol, Kekkele, precis efter att han sagt någonting.
Ja, vad härligt, vad härligt. Det tycker jag känns som en fin bild att gå ut i den här soliga torsdagen. Fortsätta framåt. Imorgon återkommer vi alltså på Patreon med snack om kvalserierna till Hockeyettan och lite goa gäster. På måndag är vi tillbaka och snackar ner säkert flera av de här kvartsfinalserierna, för då tror vi att några av dem är avgjorda. Vill ni komma i kontakt med oss, skriv på X. Där heter jag @Mjornberg, Henrik heter @Hockeystaden och poddens konto är @Mjornbergpodd. Nu har inte jag så mycket mer att säga idag än ha det gott så länge.
Ja, detsamma.
Tja.